Det är ju så att man vill ha så mycket näringsrikt grovfoder som möjligt. Så att man ska ju följa provskördar.
Då säger jag hej och välkommen till Nötfårpodden, eller som mina kollegor vill kalla det, Kött om nöt. Och idag har jag nöjet att välkomna en kollega, ska man säga, eller en av våra leverantörer som är väldigt duktig på det här ämnet om ensilering. När vi spelar in det här så är det i slutet av april. Vi har haft en väldigt blöt vinter och väldigt sen vår. Och sommaren 2023 hade stora utmaningar vad gäller fodertillgång, och kanske en del upplever ont om foder och kvaliteten också på det här viktiga grovfodret som vi har eller skulle ha haft av god kvalitet. Så nu tänkte jag att inför 2024 års skörd så ska vi snacka lite om ensilering här, och då så lämnar jag över ordet. Jag som pratar nu heter Anders Seman, jobbar på teknisk support här på Nötfor. Och nu lämnar jag över till dig, Fredrik. Du kan väl berätta lite om dig själv och din bakgrund, så ska vi dra igång sen.
Ja, tack så mycket för att jag får vara med i podden. Det är ett jättespännande ämne här och jag brinner ju verkligen för att prata ensilage, men framför allt för att förbättra hela kedjan med utfodring av kor framför allt, men även nöt när det gäller tillväxt. Vi har ju alla möjligheter att få en bättre produktionsekonomi och det är det som man vill ha i slutändan. Så att ja, nej, det här är skoj och det är mångfacetterade frågor man hela tiden ställs inför, och speciellt nu när vi får lite ändrat klimat känns det som, med längre torkperioder och längre regnperioder, och man utsätts ju för utmaningar hela tiden i grovfoderkedjan skulle man säga. Så att jag har väl jobbat med ensileringsmedel i nästan 20 år och jag började också med att forska fram nya ensileringsmedel, så jag har ett eget forskningslabb där jag då testar olika typer av medel, och vi har gjort ett antal försök med till exempel SLU i Uppsala, men många andra universitet över världen där vi då testar olika grödor och olika ensileringsmedel och ser ju väldigt tydligt skillnader och vad man verkligen kan göra för att få en bättre produktionsekonomi. Så att det är väl det som är bakgrunden.
Ja, toppen. Då vet ju du verkligen vad du pratar om, och det är därför vi har bjudit in dig, för vi tycker du är duktig på det här. Vi börjar från scratch. Vi har ett gräs här nu som förhoppningsvis, eller en klöver också, det kan vara andra växter också som står ute, och vi börjar med den här själva ensileringen och lite planeringen. Vad tycker du är viktigt här nu inför?
Ja, det är ju det här att man har ju en inövad kedja när det gäller att speciellt första skörden, och alla är uppspelta, nu ska vi köra igen. Men man glömmer kanske att anteckna vad var bra förra året och vad var dåligt förra året. Man kommer inte ihåg riktigt, man har haft så mycket att göra under hela skördeperioden. Så att jag tycker det är bra att man har ett uppstartsmöte med alla anställda som ska vara med i processen. Och så går man egentligen igenom de här frågorna. Vem har ansvaret för vad? Vad kan hända till exempel med att vi hackar för fort? Vem har ansvaret för flödet när det gäller packningen? Så det är mycket av sånt här som man behöver prata igenom, och jag har haft såna här uppstartsmöten med olika gårdar och det har gett mycket åt båda hållen att verkligen tänka igenom den här processen. Och man behöver göra det rätt tidigt också, för man kommer ju på saker att det här vill jag ju ändra, och då behöver man ju tid på sig för att ändra det.
Vad upplever du har varit flaskhalsar på gården? Var har det brustit?
Ja, det är just det här flödet med hacka och packa det är ju en av de sakerna. Sen också tidpunkten för slåttern, och vi kommer ju in till det. Hur mycket ska man slå innan och när ska man slå innan? Man har ju olika förutsättningar med olika typer av fält och de olika avstånd också. Så det är en väldigt komplex fråga som man behöver sätta sig ner och fundera. Kan jag göra det här på ett smartare sätt? Så det är väl de sakerna som är de mest uppenbara skulle jag vilja säga.
Ja, men det är ju jätteviktigt, för nu är det ju viktigare än något år kanske att få till det här riktigt bra. Det är tomt i lagren hos många och en del har inte så kvalitativt bra foder i lager, så att Det här är ju jätteviktigt. Men om vi ska gå över, om vi börjar närma oss skörd nu då, vad
Ja,
ska vi
och
säga
där.
om olika grödor och socker och annat som folk funderar och buffringsförmåga och så vidare? När,
Jajamän.
var, hur?
Ja, precis. Och det är den eviga frågan. Och det är ju så att man vill ha så mycket näringsrikt grovfoder som möjligt. Så att man ska ju följa provskördar, tycker jag, väldigt tidigt. Och i år så har vi blivit lovade att man ska ta med socker i provskördar. Jag har inte sett på dem ännu, men vi får ju se när de kommer upp om vi får med sockret också där. För det är ju en väldigt bra indikation för att veta, räcker sockret verkligen för att du ska få en bra ensilering?
Vad tycker du är en bra nivå på socker?
Och man har ju sagt då att ungefär 80 gram per kilogram behöver man, men det är beroende på vilken T-salt man har. Och har man syror och salter så brukar det räcka vid 80, och så skördar man vid 30-35, då räcker med 80 gram per kilogram. Har man bakteriemedel, då måste man ju ofta långt över 100 gram per kilogram, för annars så kommer det ta slut. Och då får man en avstannad process, och det leder ju inte till något bra alls, utan så det krävs mer om man ska ha bakteriemedel då. Så att provskördar, följ det, jättebra, men syftet med den, det är ju att kolla energi och protein framför allt, och NDF, men kan man även få med sockret så är det ju superbra. Så det är väl den som är viktig i början just för fermenteringen då.
Är det någon skillnad mellan gräs, klöver eller klöverandel och så vidare? Många har ju lite mer torktåliga vallar, större inslag av lucern. Vad ser vi där?
Ja, och då är det en gräsvall innehåller ju alltid mycket mer socker, och den buffrar inte, så den är mycket enklare att hantera. Medan har du då en mer klöverrik vall, och även till och med lucern då, som kommer mer och mer på grund av torktåligheten, så är ju inte sockerhalten tillräckligt hög för att de buffrar så mycket mera. Så
Ja.
där glider man ju över att där måste man ha någon typ av ensileringsmedel. Det är oerhört viktigt.
Och du snackar om buffring och pH. Varför är det så viktigt? Alla kanske inte har klart för sig vad en buffrande, vad det gör för skada.
Nej, och hela processen med fermenteringen i en ensileringsprocess, det är att sänka pH-värdet så att ensilaget blir stabilt. Och det här ska ju ske utan luft. Då. Så att syftet är att man har en gröda med pH 6, och sen så packar man och så täcker man den, och då förbrukas syret. Och när det är slut så börjar mjölksyrebakterierna att sänka pH-värdet, och det är det man vill, och då får du ett lågt pH-värde. Har du då ingenting som, ska vi säga, stoppar det, och då sjunker pH väldigt fort då. Men då buffrande grödor, de innehåller till exempel kalcium som då är basiskt, och då har de innehåll, så innehåller de även protein, och när det bryts ner så bildas det ammoniak, och det är också basiskt, och det betyder att pH ökar då istället, så det motverkar då pH-sänkningen. Så det är därför man har det här ordet buffrande då, att grödan gör det svårare för att sänka pH.
Och det här ställer ju ännu högre krav då på ensilering och ensileringsprocessen,
Ja,
tänker
oja.
jag.
Ja, absolut. Och det är ju så, ju mer buffrande och energirik eller proteinrik gröda du har, då måste man ha högre dosering på syror och salter, så är det.
Gödslingen ser vi vissa år verkar ha inverkan. Har du något att säga om det?
Ja, den är ju lite komplex då med gödsling, för allt handlar ju om hur snabbt nitratet tas upp och bildar ammoniak eller kväveföreningar rättare sagt, i grödan. Och då är det ju torkperioden innan och hur många veckor innan som är den stora frågan. Och om man gödslar då med flytgödsel och man går på och slår alldeles för tidigt och det är torrt däremellan, då kan det vara så att man har för mycket nitrat i gräset. Och det är ju farligt att utfodra med nitrat. Så det måste man ju kolla de åren när man har nära in på gödsling och torka. Det är jätteviktigt för kons överlevnad faktiskt.
Ja, den byter ju plats med syret, va, och kan få djuren att egentligen kvävas. Man kan ju tillvänja, men det är ju liksom, det är de här snabba bytena som kan vara riskabla, va.
Ja.
Och det är inget nyttigt för djuren heller, så sett.
Nej.
Gödsling, jaha, då har vi kommit en bit på vägen. Vi har liksom lite koll på sockret och det börjar närma sig nu, va?
Ja.
Då börjar vi närma sig slotten, va? Eller vad tror du?
Härligt, ja. Det är då det börjar.
Ja.
Ja, ja, och det är med när man ska slå och så, det är ju många som diskuterar det. Och det är ju visat många, många ställen att man har ju en högre sockerhalt på eftermiddagen. Och det passar ju aldrig ihop med ditt normala planeringsarbete, för man drar igång på morgonen och då har man ju som lägst sockerhalt. Så att dela upp fälten och slå en del på eftermiddagen, då får man ju faktiskt en högre sockerhalt. Så den är ju superviktig tycker jag.
Jag vet inte om du vet det, men jag var bara nyfiken. Hur mycket kan det slå socker morgon till kväll?
Ja, det är rätt mycket faktiskt ibland. Och jag har sett vissa kurvor som man har gjort när man tittar på det här. Och det kan ju skilja från 60 gram upp till 100 gram. Så det kan vara helt avgörande för hela processen.
Det var inte dåligt.
Nej. Och jag brukar ju likställa det här med sockret. Med det är ju ett drivmedel för hela ensileringsprocessen. Och man kan ju likställa det med att om du ska ut och åka på en långresa i Norrland och du inte ens kollar om du har drivmedel i tanken, det gör man ju inte. Man säkerställer ju att man vet att man ska komma fram. Men det här har vi glömt i hela ensileringsprocessen och därför måste vi ta reda på sockerhalten.
Mm. Var det slotter har vi gått igenom, eller början på det, och sockerinnehållet? Nu ska ju det här också förtorka helst, för slår man direkt, det är ju väl inte lämpligt, va?
Nej, det är ju inte det. Och det är väldigt olika på första, andra och tredje skörden där. Men om vi börjar med första skörden så det finns väl ingenting som vi planerar för och tycker är viktigare. Det är ju just när vi ska slå och förtorka första skörden. Och det är ju så här att så fort du har slagit någonting så börjar alla nedbrytningsprocesser. Så man måste ju minimera förtorkning så mycket man kan. Därför att man tappar mycket näring i början då. Men man vill inte ha för blött heller, så man vill ju torka det. Och ofta så brukar det vara ett dygn och så hamnar man på en TS-halt på mellan 30 och 35. Det är det optimala att ligga där.
Mm.
Men då är det så att då börjar det regna ibland och då tycker ju alla ja, men då väntar jag ett dygn till och så fortsätter det att regna och så kanske man väntar två dygn till och det brukar vara förödande och då är det faktiskt bättre att lägga in det även om det regnar och det är lite blött för man förlorar mindre på det.
Och då ska man tänka kanske någonting, vi kommer till det i och för sig senare, men det ger ju lite andra förhållanden för förtorkning tänker jag. Då koncentrerar man väl sockret också lite, va?
Ja, absolut. Det blir det. Men du har ju då, om man torkar upp till 30-35, då det är optimala. Men om man då förtorkar som man gör många gånger till balar, så lägger man sig på över 40 och ibland ända upp till 50. Mm. Då är sockerhalten inte så viktig längre, för då har du ingen fermentering utan då har du en helt annan process och då ska man ju konservera det och då behöver man ju en annan typ av ensileringsmedel för att hålla borta framförallt jäst och mögel. Så och då måste man ju vara beredd på det så att man vet. Och det är ju det som brukar hända på andra skörden då, att då får man ju lite utbyte, det är väldigt torrt från början. Så då måste man ha alternativ på gården. Så det får man vara beredd på att tänka igenom innan.
Mm, mm. Nu har vi ju pratat lite om det här att vi har förtorkat och ibland går det inte alltid som man ska. Och ofta tycker jag, och jag ser stora skillnader, man vill ju säkra sitt ensilage. Och då har vi ju tillsatsmedlen som hjälp. Och det finns ju ett brett spektrum. Jag tänkte du kan gå igenom några olika och så kanske vad vi kan uppnå med dem och vad vi vinner på det. Många ser det som bara en kostnad, men jag ser det som så mycket mer. Vi sparar på socker, bland annat socker vet ju alla, alla vill ha socker, det är ju gott. Så att vi får ett kvalitativt bra foder som djuren gärna vill äta, och alla vill ju ge stora grovfodergiver och djuren ska äta mycket av det här, och då det ställer ju krav, och då tänkte jag att det här är du en fena på att kunna förklara och berätta om fördelarna.
Ja, och förr sa man ju mycket att ensileringsmedel det är en försäkring, men ja, det är inte alls bara det. Visst, det är en försäkring om det börjar regna och du kan inte förtorka och så, det är det. Men ensileringsmedel är faktiskt en produktivitetshöjande åtgärd. Och man tjänar in kostnaden. I alla de typer av försök som vi gör så räknar vi ut och ser var det här lönsamt eller inte lönsamt. Och då ser vi att man både sparar på så att säga, näring då, och man då får en bättre foderkalkyl på det här. Så att använda någon typ av ensileringsmedel, det är positivt, och då är det framförallt syror och salter som verkligen ger en bra effekt. De har ju lite olika strategier hur man ska fermentera gräset till ensilage. Men i slutändan så ger det ungefär samma resultat. Syror har ju det här att man sänker pH och sparar på sockret. Medan då salter mer en naturlig process att man omvandlar socker till mjölksyra. Men det spelar ingen roll för kon i sig, för den kan ju utnyttja dem här på samma sätt i slutändan. Men man ser ju då, om man jämför ett ensilage med eller utan ensileringsmedel, så ser man ju väldigt tydligt att både på lukt och smak, men även då på värdena, att det blir nästan alltid ett mycket bättre ensilage med ensileringsmedel. Och då får man då till exempel det försöket som gjordes på Viken, och det har gjorts andra försök, att man ser ju att du får ett större intag och därmed även ökad mjölkproduktion. Och det har man ju jämfört i Italien, så har man gjort mycket gårdsförsök där man då åker ut och så mäter man mjölkproduktion och intag på obehandlat och behandlat ensilage. Och då ser man ju tydligt att man får en ökad produktion av mjölk där. Så det är spännande. Sen så har vi ju mjölksyrebakterier då. Och då är det så här att de hjälper bara till med fermenteringsprocessen, för att egentligen är ju att skapa ett ensilage, det är ju två olika processer. Den ena är att man fermenterar det, och den andra att man konserverar det när man öppnar en silovägg till exempel, eller en bar då. Mm. Och mjölksyrebakterier, de gör ju bara jobbet med själva fermenteringsprocessen. De hjälper ju inte med att konservera det. Så därför så förstörs det ju väldigt snabbt när man öppnar det, om man har haft ett bakteriemedel. Och det ser jag i mina försök. Varje gång jag gör ett försök så ser jag att det har ett lågt pH när du väl öppnar den. Men sen så tar det ju bara några timmar så förstörs det väldigt fort.
Och förstörs, då menar du, då är det värme?
Ja, då blir det varmgång.
Ja, och det är de här jästbakterierna, va, som...
Ja, och det...
Då har vi sparat först lite socker åt dem, men inte... Och så drar de igång.
Ja, precis.
Något i mål. Jag upplever ibland lite fallgropar. Vi pratar ju om att det kan bli regn och så. Här är väl också mängderna jätteviktiga, så att man får önskat resultat. Finns kunder som ibland har varit lite missnöjda. Ja, men jag har använt tillsatsmedel, så räknar vi baklänges, då kanske det inte har blivit som man har tänkt sig, va? Så appliceringen och mängden är väl avgörande, tänker jag.
Absolut det. Och ha koll på pumpen så att den fungerar, att du vet hur mycket du får ut. Och jag har ju ett Excel-ark där jag brukar räkna fram, egentligen beroende på avkastning, hur mycket vi hinner applicera med den pumpen som vi har. Och det är viktigt att man sätter sig ner och räknar igenom det där innan, så att du verkligen får i det här. Och det finns ju mycket som kan hända, och det är ju inte bara att det blir blött eller regn, utan det kan ju också vara att man får in oönskat material, om man säger så, i ensilaget. Stubbhöjden är också en viktig sak. Man får alltid i sig någon typ av jord, och när man vänder på det så får man in oönskade Clostridia-bakterier. Och då får man ju då se hur ser det ut här, och så får man då justera mängden. Och jag brukar ju rekommendera att man alltid går upp i en liter om man har lite problem, så att man går från 3 till 4 eller 4 till 5 liter när man behöver applicera.
Ja, för annars så kan det ju gå inte åt skogen, men vi förlorar rätt så mycket TS, va, egentligen, som egentligen man inte ser.
Ja, och det är den eviga frågan där. Jag ser ju ingenting. Men det är väl två saker som är riktigt förstörande. Och det ena är ju TS-förlusten. Och det andra är ju smörsyra som man kan få. Men om vi börjar med TS-förlusterna så kan det enda man kan se, det är hur mycket den sjunker under ensileringsperioden. Men det är inte allt, utan den stora förlusten sker när du öppnar silon och du har en öppen snittyta. Då försvinner ju minst lika mycket som under hela fermenteringsperioden. Så att T-salten där den är betydande då. Men om man ser då till hur hygieniskt materialet är, eller framförallt om man får in då klostridiga bakterier, då kan man ju då få smörsyra. Och då är det inte bara TS-salten som försvinner, utan då försvinner proteinet och energin försvinner. Och då har du ju egentligen förstört hela kedjan med alla kostnader du har lagt ner på skörd och sådd och allting innan. Det kastar du bara rakt ut genom fönstret. Och det här kan man stoppa idag med bra ensileringsmedel.
Mm. Och djuren kanske inte ens vill äta det.
Nej, precis.
Du får ju inte maximal konsumtion i alla fall.
Oh, nej. Det märks väldigt tydligt.
De har ju väldigt, våra idisslar, väldigt goda luktsinnen och doftsinnen. Så att de vill ju ha ett fräscht och ett väldigt gott ensilage. Vi ska få maximal produktion och max TS-intag av det här fodret. Som har varit ganska kostsamt kanske att skörda. Och så har det gått åt skogen där någonstans i mitten på slutet. Mm. Ja. Något mer du vill tillägga där?
Nej, utan det är just det här att man måste fundera på att den här processen är två olika processer. Det är både fermentering och konservering. Och beroende på vad man har för vall. Och det är helhetstänket här man måste tänka igenom. Och syftet är ju hela tiden, vi måste ha en bättre produktionsekonomi.
Och det är väl där också att där har vi produkter som skiljer sig åt sen. Att vi har en när det och kanske man använder en typ av ensileringsmedel. Men jag kan inte alla på rak arm här, men det kan ju du. Men det är ju vissa typer av tillsatsmedel som jobbar vid lägre pH eller måste ner till ett lågt pH. Sen är det väl de mer konserverande som är kanske de dyra beståndsdelarna som jobbar redan vid ett högre pH, va, för att kunna konservera.
Jajamensan, det stämmer.
Och där har väl du en hemlig formula, va?
Ja, precis. Ja. Men det är samma sak med syrorna då. Det finns ju syror som är bra mot blött material och syror som är bra mot lite torrare material. Och det är ju för att man har två olika råmaterial just i syrorna. Det är ju myrsyra och det är propionsyra. Så det är väldigt lätt att se på blandningarna däremellan, att ju torrare det blir, desto mer propionsyra har man i det, och då blir det dyrare ensileringsmedel. Och på saltsidan då, så är det ju framförallt att man då på blött material så vill man ha natriumbensat, för den är effektiv vid låga pH-värden, medan ju torrare det blir så har man då kaliumsorbat, och den är dyrast konserverande medlet. Så ja, det blir dyrt då. Mm.
Ja, nu har vi lagt i silon. Lite skillnad, vi var inne på det, plansilo och rundbalar. Tänker skillnaden är rundbalar, tillsatsmedel, används.
Och där är det ju så att tiden man nu vill utfodra med rundbalar, den är ju mycket kortare. Och de brukar ju förbrukas på ett dygn, så att då är ju inte de konserverande medlen så viktiga just vid utfodringen, utan det är väl snarare om du får hål på balen och hur mycket av balen som egentligen förstörs. Så det är väl det man ska tänka på. Men det som vi inte har insett här i Sverige, det är ju att när man balar gräset så använder man då ett ensileringsmedel. Så man sparar ju på de viktiga sakerna och man skapar ett smakligare ensilage. Och det är ju klart visat att du får en högre produktion om man använder ensileringsmedel även i balar. Så det är viktigt att tänka på det här att man ska testa sig fram lite grann och köra några med, några utan, så ser man om man får en bättre mjölkproduktion till exempel. Så det är en sak som man både i Norge och i Finland, där kör man ju fortfarande nästan helt uteslutande med ensileringsmedel, även i balar faktiskt. Det är mycket mer utbrett. Så där har vi någonting att ta efter och se vad våra grannländer gör.
Yes. Bra, då var vi där. Vi börjar närma oss provtagning kanske, eller uttag. Då är det ju liksom spännande här, va? Nu är det ju ett kvitto på hur den här ensileringen har gått, eller hur?
Ja, det är ju det. Och det är ju det här att man ska ju ut och lukta och smaka på gräset. Så är det ju.
Du säger ofta det, jag vet inte. Jag är inte alltid så jättesugen, men det är väl ganska klokt egentligen, va? Man kan bli hemmablind, va, ibland. För man känner inte skillnad. Men du menar att man känner skillnad?
Ja, och man blir lurad på lukten, för man vänjer sig väldigt fort på lukten. Så det är jättesvårt. Kommer man utifrån och bara går direkt in i silon och luktar, då känner man ju det väldigt väl. Men går man det varje dag så är det svårt att lukta sig fram. Men man kan faktiskt smaka på det. Självklart skulle du aldrig smaka på någonting som är slibbigt eller kladdigt eller ute vid kanterna. Så. Nej, smaka inte på det. Men gå fram och smaka på det som är i mitten eller i botten till exempel. Och då tuggar man på det lite grann och så ser man då vilken typ av syra får jag. Får jag ättiksyra eller får jag en alkoholsmak? Då vet man ju direkt vilken typ av ensilage man har. Och ju surare det är, desto bättre är det. Och känner du inte någon syra, då har du ju ett högt pH. Och då har det inte gått bra.
Så enkelt. Nej, och de brukar väl också, jag har en fingertoppsregel att om inte lukten har försvunnit från fingrarna när man har kommit hem från gårdsbesöket 2-3 mil körandes, eller om man har försökt tvätta bort det, då är det riktigt illa. Sen kan man ju få gradering på det här via en analys givetvis.
Ja.
Och då ser vi ser ju aska är ju en riskfaktor, och vi ser ammoniumkväve, vad är det mer vi har för markörer? Mjölksyran givetvis,
ja,
ättiksyran.
Jag tittar ju alltid på pH först då.
pH, att, ja.
pH, och så tittar jag på hur mycket socker är kvar efter ensileringen. För då ser man ju om jag har 10 eller 20 gram kvar socker så att säga, då har ju liksom socker tagit slut. Och det är en varningssignal, och då tittar du på pH. Kom pH tillräckligt långt ner? Så att det är de två första man tittar på. Sen vill man ju titta på energi och råproteinet, men då måste du ju veta vad hade jag på grönmassan innan, för annars vet du inte hur mycket det har sjunkit.
Ja, men det är jättebra att du säger det, för vi propagerar nu i år för att ta mer grönmassa ur ett planeringsperspektiv. Men när man öppnar sen, gå i silon och gå i ett V och ta, när man har kommit in en bit, ett uppföljande för att se och också utvärdera hur ensileringen har gått.
Ja, jättebra. Underbart.
Det tycker vi har ett tänk där igenom. Då har vi smakat på ensilaget och utfodrat. Och sen är det ju uppföljningen med analyserna som är ju jätteviktiga. Och där tycker väl jag att fler borde ta sig en tankeställare. Jag vet inte om du håller med. Om man inte uppnått det man vill att göra någonting, eller hur?
Ja, och man måste ju ändra då och fundera. Och då kan man ju prata med sin säljare på Lantmännen och fråga även sin rådgivare lite grann och prata. Eller så kan man ju ringa direkt till mig och så kan vi ju se på och diskutera saker och ting. För det, man löser problem tillsammans, så är det.
Ja, vem vet, ni kanske möts ute i någon silo.
Ja.
Och jag vet inte, du kanske dyker upp här i Skåne här i slutet på juni.
Ja, det kommer vi göra, självklart är vi med på Borgeby.
Borgeby, ja, jag tror jag kommer också finnas där. Och så kommer vi smaka, du kanske bjuder på en smakbit i silon.
Ja, vi sätter upp en silo som vi har gjort 2 år innan och så kommer vi ha förhoppningsvis en silo som är bra ensilerat och den andra så har det gått lite sämre så att då kan man lukta och smaka
Ja.
på både bra och dålig kvalitet.
Ja, men det brukar vara väldigt uppskattat och där ser man verkligen skillnad, upplever jag. Väldigt
Absolut.
tydligt. Och kom
Amen.
gärna dit och diskutera, fråga. Så ska vi se om vi inte kan komma ännu ett steg framåt. Vi är på väldigt god väg, men vi kan mer.
Härligt.
Ja, tror du vi har missat något här om ensilering? Vi har ju gått
Nej.
igenom ganska
Ja,
mycket.
det vi inte har pratat om, det är faktiskt den absolut viktigaste åtgärden och det är packa. Packa, packa,
Bra.
packa. Ja, det är så att man säger hacka, packa, täck. Ja, alla tre är viktiga. Men det är nog så att packningen, den står ut som den absolut viktigaste åtgärden. Och när jag är ute på gårdar och går upp ovanpå silon så märker man väldigt väl hur mycket man sjunker ner om man går tvärs över silon. Så att jag tror att vi ska jobba mer på det här. Hur ska vi få en bättre packning? Det ska vara som ett dansgolv. Det ska vara helt plant ovanpå. Och det är inte många som lyckas med det, men det är några som är verkligen duktiga på det. Så det jag skulle vilja poängtera, packning, det måste vi jobba mer på.
Kan jag nog hålla med. Jag har tidigare när jag var ute och borrade mycket känt skillnaden. Ibland man får jobba sig igenom materialet även om man har vass. Och sen ibland är det som den sjunker igenom.
Så är
Jag
det.
tror att ibland är kapaciteten som du säger, den är väldigt hög och man hinner inte. Och man kanske har satt upp en ung kille och packa som kanske inte har mandatet att säga från. Det går för fort.
Ja, så är
Vet
det.
inte, det kan vara så.
Ja.
Jag kan ha fel. Men
Nej, men
något.
det är just i tiden, men också hur du sprider ut det i tunna lager. För det är ett måste, annars så får du inte ut
Upplever en
åtgärden.
del nu, det är större och gårdar och större att just packning i silon, att man kanske kör 2 silo samtidigt. Och då blir det så mycket bättre. Då
Jajamensan,
hinner
absolut.
man med. Och en del har även väntat och efterpackat till dagen efter.
Ja,
För
och det
då
är
har väl
jättebra.
grödan
Absolut.
kollapsat lite och då kommer man lite till.
Ja, så är det.
Ja, då ska vi se. Jag tror vi närmar oss slutet här. Vi kommer med ett nytt avsnitt inom kort och tala om lite vad som händer när det har gått snett och hur vi kan hjälpa till med om det blir fel och vi har till exempel en varmgång i silon. Men det tar vi i ett annat avsnitt, eller hur?
Jajamensan.
Tack så länge, så får vi önska er en bra dag. På återhörande.
Jo, tack så mycket. Hej, hej.
Tack, hej.